Jungfru Marie bebådelsedag. Det är ett ganska ålderdomligt uttryck. Och i fredags kallar vi våffeldag. Det var gott om våfflor, tror jag. Det är lite märkligt hur de här orden skapas. Och det här med Maria. I vår del av världen eller i vår tradition, där pratar vi inte så mycket om Maria. Jag vet inte om det är det att vi är rädda för att det ska bli någon sån här Maria-dyrkan eller något sånt där. Men i andra delar av både den ortodoxa och den katolska delen av världen så är det ganska vanligt att prata om Maria. Och jag tänker faktiskt inleda med någonting som jag inte hade en aning om. Marias roll i Ukraina. Jo, du hörde rätt. I Ukraina. För sedan 1037 så är en av Marias titlar Ukrainas drottning. Så Maria har en speciell koppling till Ukraina. Och i Sofia-katedralen i Kiev finns en bild av Maria utan Jesusbarnet, men med lyfta händer. Och många Kievbor tror att så länge Maria-bilden och Marias lyfta händer finns där, så kommer inte staden att falla i fienders händer. Vi kan känna igen det från andra Mosebok, genom Mose som står med lyfta händer och ger Israel seger i striden mot amalekiterna. Jag får ett nyhetsbrev från en förening som heter Valv. Och där skriver Joel Halldorf. Och den här gången var det fokus på just Ukraina. Och han skriver så här. Maria återkommer också som Ukrainas beskyddare i landets moderna historia. Inte minst genom två uppenbarelser i den lilla staden Rushiv. Den första skedde år 1914, då Maria visade sig och förmedlade ett budskap om att ett krig var på väg. Och därefter fortsatte hon, skulle Ryssland bli en gudlös nation i 80 år, men sen skulle Ukraina bli fria. Strax därefter bröt första världskriget ut och sen följde 80 års kommunistiskt förtryck. Maria tycktes sannspådd. År 1987 skedde en andra uppenbarelse och nu berättar hon att folkets lidande gick mot sitt slut och att de snart skulle bli en fri nation. Något som blev verklighet 4 år senare. Samtidigt varnade hon för Ryssland och förklarade att hotet från den mäktiga grannen bara kunde mötas på ett sätt. Och nu får vi lyssna och det här får vi ta till oss. Be för Ryssland. Ryssland kommer bara att omvända sig om alla kristna ber för landet. Och det tänker jag att vi kan ta som en uppmaning. Jag har varit ganska berörd av det här, så därför vill jag dela det med er. Men jag stannar nu för tillfället med tankarna kring Maria och Ukraina. Men som sagt, vi får be för Ryssland. Vi får be för det som händer. Ibland så känns det som våra böner inte räcker till. Det är som att försöka vattna öknen med en pipett. Det händer ingenting. Men det är klart, med många pipetter, tusentals miljoner pipetter, då kan vi vattna den här öknen. Så vi får inte bara be för Ukraina, utan också för Ryssland. Nu går vi vidare in i texten vi har hört idag. Det vi hörde om idag, det hade inte jättestora rubriker. Det var inte många som visste om vad som hände och vad som var på gång. För det här var en väldigt avlägsen del av världen. Det var långt från Rom och imperiets centrum. Men här hände det. En tvivlande gammal man hade blivit stum därför att han inte trodde på vad ängeln sa, att han skulle bli far. Det kanske inte var så mycket på grund av hans ålder, men på grund av hans frus ålder. Det var för sent. Och med åldern kommer kanske realismen. Det ängeln sa var inte realistiskt. Att han skulle bli stum tillhörde inte heller det som han med sin erfarenhet hade kunnat räkna med. Det är en mäktig och förunderlig Gud som arbetar. Elisabet blev gravid. Deras kärlek hade hållit ut genom alla år och kanske svetsat samman dem i deras barnlöshet. De hade varandra. Vi vet inte om de hade slutat att be om ett barn, gett upp, resignerat. Oavsett deras böner eller inte böner om ett barn, Gud ser till deras hjärta, deras längtan efter Gud. De var det man kallar fromma. Man kan förstå det när man läser det Elisabet säger när hon möter en ung släkting. Elisabet var van att be och lovsjunga. Hon har tillbringat tid med Gud. Hon stakar sig inte. Den här släktingen, en väldigt, väldigt ung kvinna, precis i början av livet. Hon vet att hon ska gifta sig snart. De har kommit så långt att hon vet namnet på mannen, Josef. Hon är i planeringsstadiet. Kanske lite oro, men också förväntan inför det nya som det innebär att lämna föräldrar och bilda en egen familj. Samma ängel som kom till den här gamle mannen, Zacharias, kommer till henne. Maria verkar också väl bevandrad i skrifterna. Det verkar inte som om det var första gången hon ber och lovsjunger Gud. När man sen läser Marias lovsång. Gud har fått arbeta med hennes inre så att hon var redo att ta emot den här hälsningen från Gabriel. Var inte rädd. Gud har sett dig. Gud är med dig. Gud kommer att vara med dig resten av livet. Det Gabriel inte berättar är att det kan bli tufft och tungt periodvis i hennes liv. Det behöver hon inte veta nu. Då kanske hon inte skulle våga. Eller hon skulle gå och vara konstant orolig. Hon får bära med sig, var inte rädd. Du är kallad. Du är utvald. Och Gud tar inte sin hand ifrån dig, henne. Allt det här sker långt borta i det undanskymda. I Guds ögon sker sällan det som verkligen betyder något i det offentliga. Det är Henry Nouwen som formulerar den tanken. Vi tror ofta att det som är viktigt, det hörs och syns. Ni vet sådana här influencers som många följer. För att veta vad som är rätt och riktigt, hur man ska se ut och hur man ska göra, hur man ska bete sig. Det är viktigt att följa rätt person. Det är människor i rampljuset som uttalar sig i allsköns frågor. Och de fyller arenorna. Det kan vara mäktigt. Men jag tänker, i Guds ögon sker sällan det som är verkligen betydelsefullt. Det sker inte i det offentliga. Det sker i stillhet. Ske med mig som du har sagt. Eller som The Message uttrycker det. Jag står till Herrens tjänst. Låt allt det hända mig precis som du har sagt. Är det det här som kanske är det viktigaste i texten? Jag står till Herrens tjänst. Ske Guds vilja i himlen och på jorden, i mig. Kan jag vara en del av det? Att Guds vilja ska ske. Igår satt jag och läste en text från en man som levde på typ runt 1100-talet. Gamla gubbar. Han funderar kring hur man kunde märka, hur man visste att Gud var nära. Att Gud kommunicerade. Och han konstaterade att det oftast inte alls gick att veta det. Men man kunde märka det på det som skedde efteråt. När man anat Guds närvaro. Och han säger, mitt hjärta vaknade och min själ vaknade ur slummer. Han rensade och odlade min själs mylla. Han planterade och vattnade och lyste upp mörka ställen. Han öppnade det som var stängt och värmde det som var kallt. Någonting händer i oss när Gud är på gång. Vi kanske inte märker det precis på en gång. Men det börjar röra på sig. Är det så att Guds mäktiga verk bara kan ske när det finns mottagare som är villiga att ge Gud utrymme? Att inte själva försöka rensa och odla, utan istället säga: jag är villig, Gud, att du arbetar med mig. Jag är villig att låta dig arbeta med mig. Det kan vara så att både du och jag har sagt det vid olika tillfällen: Gud, ta över. Men sen kommer vi på rätt snabbt att vi är rätt kapabla ändå själva. Vi klarar det mesta. Vi fixar det här. Vi börjar rensa och odla på egen hand. För det går lite långsamt när Gud jobbar. Det är inte den snabbaste som vi har att göra med direkt. Vi behöver nog hjälpa till och snabba på processen, tänker jag. Och så är vi tillbaka. Det slog mig hur ett barn blir till. Ja, vi ska inte gå in på alla detaljer här, men tänk så här. Det här är Guds mäktiga verk. Att vi sitter här idag, det är Guds mäktiga verk. För först måste era föräldrar ha hittat varandra. Sen måste deras föräldrar ha hittat varandra. Och föräldrarna innan dess har hittat varandra. För att ni överhuvudtaget ska sitta här. Och dessutom så måste rätt ägg och rätt spermie ha mötts i precis rätt tillfälle. För att ni ska sitta här. Och sen är det alla de här celldelningarna som sker. Utan att någon människa överhuvudtaget har styrt och ställt. Du blev du. Är inte det Guds mäktiga verk? Det är en ganska svindlande tanke. Så många små detaljer som måste ha hänt för att just vi ska vara här idag. Det är nästan som att tänka på evigheten eller på hur många stjärnor som finns. Det är nästan lika obegripligt. Guds mäktiga verk. Och när ett barn blir till, det sker i det fördolda. Det är ingen människa som kan se och följa det, även om man har gjort tappra försök och både filma och fota. Vi har två gravida kvinnor här. Båda bevis på Guds under. Var och en på sitt sätt. Var och en på sitt uppdrag att tjäna. Och de litade på Gud. Att Gud älskade och bar. Kanske lite oroliga och fundersamma. Det skulle inte förvåna mig. De var människor. Men de hade sagt ja till Guds kallelse. De ville gå Guds väg. Om de ångrar sig, ja, det vet vi inte. Jag har sagt det förut, jag vet det. Det kan finnas en oro över vad Gud vill med mitt liv. Att Gud ska skicka mig någonstans dit jag absolut inte vill. Men jag tror fortfarande att det är helt emot Guds natur att göra det. Att skicka iväg oss rädda och oroliga. Utan lust och hela tiden med en längtan tillbaka. Det vore väldigt improduktivt, tänker jag. Jag läste en intervju med Magnus Malm här och han uttryckte det så här: det viktigaste för mig har varit att göra det som jag trott varit Guds vilja, vilket förresten har varit vansinnigt kul. Det är inte så att det blir tråkigt och livsfientligt att följa Guds vilja. Det är precis tvärtom. Att låta Gud stå vid styrpulpeten, sitta vid årorna eller hur vi nu vill uttrycka det. Det finns en vila i den här spänningen. Visst kan det vara tufft. Det är inte den enklaste och bekvämaste vägen. Tänk att vara så välsignad som Maria. Om vi får använda Elisabets ord. Du är välsignad framför alla andra kvinnor. Du har fått en unik privilegium och välsignat är det barn du bär inom dig. Men hur har jag förtjänat denna ära att min herres mor kommer till mig? Mer välsignad än alla andra. Elisabet var också utvald, välsignad. Men hur tänker du kring det här med att vara välsignad och utvald? Kanske jag eller vi kan tänka ibland att om man är utvald, då kommer allt att gå som på räls. Inga bekymmer. Men Maria, mer välsignad än andra, hon föder och fostrar Jesus. Och han ger sig ut i landet och börjar predika. Maria måste ha varit fruktansvärt orolig för sin son. Det kan vi förstå av vissa texter vi läser också. Och Maria fick se sin förstfödde hängas upp på ett kors. Tänk vilken smärta för en mamma att se sitt barn dö mitt framför ögonen på en och inte kunna göra någonting. Dessvärre så är det en upplevelse som allt för många mödrar delar med Maria. Elisabet och Zacharias, de var utvalda. Johannes, deras enda barn. Vad blev det av honom? Han flyttade ut i öknen och började predika. Och inte ett alltför lättsmält budskap. Och han fick sätta livet till. Han blev halshuggen. Jag kunde tagit fler exempel, men vi nöjer oss här. För när de här människorna sa ja till Gud visste de inte att det skulle få konsekvenser för hela mänskligheten. De sa ja i det tysta. Ni kommer ihåg, i Guds ögon sker sällan det som verkligen betyder något i det offentliga. Och det finns liksom två delar i det här. Det första är att de människor som får den här speciella kallelsen tror jag måste ta emot den i förvissning om att de är älskade av Gud. Det måste vara grunden. Att tro och lita på att jag är älskad och att Gud har fått ta det största utrymmet i deras liv. Och sen, en så mäktig upplevelse av Gud ska inte stanna kvar. Upplevelsen eller mötet får en konsekvens. Den ska delas vidare på ett eller annat sätt. Marias ja i samband med Gabriels besök får konsekvensen att Jesus föds, och tack vare det sitter vi här idag och firar gudstjänst. Och Elisabet och Zacharias son Johannes, det var han som fick bana väg och förbereda för Jesus. Guds mäktiga verk sker i det fördolda. Gud är i första hand intresserad av dig och av mig, inte av det vi gör. Gud älskar och längtar efter att vi vågar släppa taget. Att vi vågar låta Gud beröra oss. Gud vill inget annat än att ta hand om, rensa och odla min själs mylla. Vad krävs? Ett sista citat här, och det är av Edin Lövås. Att förenas med Jesus och hans intressen i världen. Att förenas med Jesus och hans intressen i världen. Och jag önskar att både din och min bön kan få vara just den. Att få förenas med Jesus och hans intressen i världen. Helt enkelt bli en del av Guds mäktiga verk. Då kan det ske stora saker bortom det offentliga.